الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Välkomna till säsong 2 av Islampodden med mig Karim och mina bröder Sadiq och Musa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hur mår ni mina bröder?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, bra, det var bra.
Det har varit full fart under sommaren. Folk har säkert följt. Det har varit mycket aktiviteter, mycket föreläsningar. Mm. När det har varit paus här från podden. Åkte runt hela Sverige, föreläst.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Hur har det gått?
Det har gått bra, det har gått bra faktiskt. Det har gått bra, det har varit trevligt, det har varit väldigt roligt. Det har varit... Alhamdulillah, jag är väldigt tacksam faktiskt.
Jag var inte med alla resor, men ni var borta nästan varje helg tror jag, va? Ah. Varenda helg under hela sommaren typ.
Ja, ah, olika städer. Och inshallah att det fortsätter nu efter att restriktionerna öppnats. Så hoppas jag att man kan fortsätta med de här resorna så som det var innan corona.
Precis. Man har nästan glömt hur det var innan.
Alltså innan innan corona kom och restriktionerna och allt.
Men det är så kanske folk också nu verkligen... ha, vet, alltså, kommer på föreläsningar. Man tog det för givet förut. Men nu det har varit stängt och sådana grejer.
Nej, det är fullsatta moskéer. Det är hundratals ungdomar, det är barn, det är vuxna, det är mycket kärlek, mycket broderskap, mycket... Alltså folk vill blicka framåt, folk har motiverats, folk har inspirerats. Det är bara goda känslor överallt. Alhamdulillah, vi tackar Allah. Och många har faktiskt... nämnt Islampodden.
Nice.
Jag brukar alltid lyssna på Islampodden och ta med er, de har sagt, ta med er Sadiq, var det Karim, de har frågat om folk och, så det är många som har kollat på podden och faktiskt dragit väldigt mycket nytta. Och där vill jag också säga tack till alla som har delat Instagram-konto, delat poddavsnitten och gjort så att folk har kunnat dra nytta och inspireras.
Vi tackar er där hemma jättemycket och alla ni som har bidragit också till den här nya utrustningen vi har. Vi har en ny studio nu för säsong 2. Må Allah belöna er alla.
Amen, amen. Amen.
Vi tänkte ändå prata om ett ämne idag som är lite allvarligare. Och som har varit väldigt aktuellt nu under sommaren också. Och det har inte undgått någon att det debatteras och diskuteras väldigt mycket om kriminalitet i samhället. Mm. Man diskuterar varför folk dras in i kriminalitet. Man diskuterar orsaker. Man diskuterar hur man ska lämna det, hur man ska stoppa det. Och det är lite av de punkterna vi också tänkte diskutera idag. Från ett islamiskt perspektiv. Så jag ställer egentligen frågan där vi tänkte börja ändå är. För att islam har ändå satt en betoning på säkerhet, trygghet. Mm. Att samhället ska vara säkert, att samhället ska vara tryggt. Att man inte ska sprida fördärv. Vad säger islam i de här frågorna?
Det är lite som du var inne på, att islam är väldigt, väldigt, väldigt tydligt med vad som är okej inom ett samhälle. Mm. Väldigt noga med det här med trygghet, som det heter på arabiska, al-amn. Att det ska vara tryggt i samhället, det ska vara tryggt i de länderna man bor i. Och bara som ett exempel, kanske många känner till berättelsen om Ibrahim a.s., profeten Ibrahim a.s. Mm. När han flyttade till Mekka, eller lämnade sina barn där. En av de första duan han gjorde till Allah, där han bad Allah om vissa saker, var just om trygghet.
Just det.
Han sa, Rabbi ja'al hadha al-balada aminan. Mm. Och Allah gör den här platsen, den här staden, till en säker stad. Och sen bad han om det som är en efter, försörjning. Warzuq ahlahu, att ge dess folk försörjning. Och de lärda, så när de förklarar den här versen, tolkar det på ett väldigt fint sätt och säger att, att det finns en vishet varför Ibrahim a.s. valde att be om säkerhet för en försörjning. För att när det är osäkert, när det är otryggt i samhället, när det är otryggt där man bor, då kan man inte sitta och tänka på vad man ska äta och inte äta och försörjning och så vidare. Utan det enda du går och tänker på och är rädd för är... vad ska jag göra? Hur ska jag överleva? Kommer jag vara säker imorgon? Kan jag gå ut i gatan? Kan jag gå ut och söka min försörjning ens? För du är väldigt osäker. Och när det kommer till kriminalitet, speciellt den typen vi har sett i våra förorter på senaste tiden, de gör områdena osäkra. Alltså jag pratar att mammor och pappor vågar inte släppa ut sina barn. För inte så länge sedan var det två barn som drabbades av skottlossning. ungdomar som inte kanske vill gå ut vissa tider för att de vill inte att hamna i någon slags mitt i en konflikt. Det är väldigt osäkert i området, och det här går emot islams principer från, alltså, från början till slut. Och en av de fina haditherna profeten sallallahu alaihi wasallam säger, som betonar trygghet, är men att han sa sallallahu alaihi wasallam, men asbaha minkum aminan fi sarbi, att den av er som kommer vaknar upp och är trygg i sin kropp och har det han behöver äta för dagen, för ka'annama, det är lite längre hadith, men i slutändan han säger för ka'annama huyizat lahu dunya, det är som att han har fått hela dunya. Super. Hela dunya, för att de här egenskaperna som profeten sallallahu alaihi wasallam nämner i hadithen, och bland dem är att han är säker. Säker. Och säkerhet, och att man känner sig trygg och säker. Och vi ska vara ärliga, så behöver inte säga döljer eller någonting. Många av oss har kommit hit till de här länderna för, exakt, att känna oss trygga och säkra.
Det är det jag tänkte. Många har levt i krig, eller många föräldrar i alla fall kanske har levt i krig.
Och det är det man säger nu, att såhär, man vill inte vara otrygg för att man har precis lämnat otrygghet. Och man, det har varit osäkert, det har varit skakigt, det har varit mycket rädsla. Och man kommer hit för att känna sig trygg, och sen händer sådana här saker. Förstår du? Så i alla fall, just det här med säkerhet och trygghet är något som islam trycker på väldigt, väldigt mycket i många olika verser och hadither.
Precis, och det finns väldigt, väldigt också, vad ska man säga, hårda varningar mot dem som också sprider fördärv i islam. Att hålla sig borta från den typen av handlingar, mycket som vi har sett. Och nu, vi pratar inte bara heller om mord och den typen av, kanske som når rubrikerna. Nej, alla former, ja,
alla former
av olika former av brott.
Och det finns tydliga konsekvenser. Det är inte så att man säger nej, det är ingen fara, gör lite vad du vill, dricka bara Allah. Nej, det kommer med konsekvenser. Alltså, det kommer konsekvenser av ens handlingar. Och islam vill ha ett säkert samhälle, och därför har man satt ut konsekvenser för vissa handlanden. Precis. Och många hadither, profeten sallallahu varnar för vissa handlingar. Och nämner straffet man får i nästa liv, exempelvis att, eller i det här livet också, att exempelvis att den som skäl, vi har ett ganska, det är ofta ett problem att skäla eller inbrott, precis, eller utpressning eller många olika slags brott, att profeten
sallallahu alaihi wasallam
la yasriq as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min, den här finns sahih muslim, att den som skäl inte är ett tillstånd av iman, det vill säga som vissa lärda förklarar den här hadithen, att iman lämnar honom.
Tron lämnar honom
i den stunden. Och sen självklart säger inte vi att han är icke-muslim eller någonting, men det är en väldigt allvarlig konsekvens av ens handlande. Och även tyvärr ett annat brott som man börjar se lite mer och mer är att man utpressar eller tar saker ganska öppet. Och det finns också att profeten har nämnt att وَلَا يَنْتَهِبُ نَحْبَةً ذَاتَ شَرَفْ يَرْفَعُ النَّاسِ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ, att han tar inte en egendom eller någons egendom eller pengar eller någonting öppet. Alltså när man tänker på skäla, då tar man det lite dolt, att man inte hänger med, man går, man rotar i någons väska utan att hänga med. Nej, det här, vissa människor, det de sysslar med, det är lite mer att de verkligen utnyttjar sin makt, utnyttjar sin status och tar saker öppet, utpressar folk på pengar. Och det här är ännu allvarligare i islam. Och i samma hadith nämner profeten sallam att man inte gör det här i ett tillstånd av iman, i tro, att tron lämnar när man gör de här handlingarna. Så de här är väldigt allvarliga handlingar. Och sen för att inte tala om mord, som egentligen,
och även det som är väldigt vanligt nu senaste 10-15 år, narkotika och narkotikaförsäljning.
Absolut, och det där inte nog med att det är haram, utan ett som handlade, ibland man glömmer bort att en synd kan medföra så många olika konsekvenser. För det första är att Allah azza wa jalla säger وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, att samarbeta inte om synd eller orätt. Samarbeta inte. Så all form av så här, att man samarbetar eller hjälper eller vägvisar någon till något är haram. Och innan, som
det finns en hadith som om du vägvisar någon till någonting dåligt, kanske du kan nämna.
Precis, att den som man da'a ila dalala kana lahu mithlu athmi man amilaha la yanqus dhalika min athamihim shay'a. Den finns också i muslim. Att den som vägvisar något till något ont eller dåligt får samma synd som den som gör det, utan att hans synd förminskas. Så han, personen som gör det får synd, men du som har kanske lärt han, vägvisat han, gett han medel, gett han det han behöver för att utföra den här synden, får också samma synd.
Så om du säljer nu ett kilo narkotika,
du får synd.
Och någon säljer det vidare och han säljer det vidare, du har synd på alla som har konsumerat från det.
Absolut, om inte man gör tauba, absolut. Absolut.
Eller den, tänk som hur mycket, lär hur man gör de här sakerna, vägarna till att få in och kunna sälja och fördela, och hur man håller på med, driftar i de sakerna.
Och det här är extra viktigt, bröder, när man kommer, alltså när man tänker på en sak, att kriminaliteten, som de säger, sjunker ner i åldrarna. Alltså nu ser vi 13-åringar, 14-åringar, till och med yngre än det, som gör vissa saker. Och då du som står där och lär de här personerna i de här unga åldrarna och utnyttjar dem för att de är naiva eller de inte kan bättre eller förskönar en viss bild av den miljön, gängmiljön eller den kriminella miljön. Kom ihåg att du kan få synd för alla personer som du väger in här, eller leder in här.
Han blir kanske kriminell och han är kriminell i 15 år, säger vi. Och han lär folk också som blir kriminella under sin kriminalitet.
Och, det här är
och alla deras brott då, du har del i dem.
En del av det.
Subhanallah.
Du har visat dem, du har väglett dem, alltså vilselett dem in i det.
Om inte det räcker som varning.
Men jag tänkte också på det här du nämnde, att folk kör mycket med utpressningar. De skattar folk, de tar pengar, folks pengar med orätt. De hittar på skulder. Det här är ju en form av förtryck. Det finns ju hadiser. Alltså det finns väldigt starka varningar mot förtryck.
Det finns jättemånga hadither. En av dem är al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyama. Den här finns i al-Bukhari. Att förtryck är mörker på de dagarna.
Profeten sa att
förtryck är mörker på de dagarna. Så på de dagarna du kommer och du har mörker kring dig. Subhanallah. Och en annan hadith, och den här är egentligen det som skrämmer. Wallah. Att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt wattaqi da'wat al-madhlum. Att vara rädd eller frukta den förtrycktes dua. فانه ليس بينها وبين الله حجاب att för det finns ingen skilje, alltså det finns ingen hijab, det finns inget skydd eller skiljeväg mellan den och Allah azza wa jalla. Det vill säga att den når direkt upp till Allah. Och i vissa hadither, man ska inte tänka jag kan förtrycka muslimer, jag förtrycker inte muslimer, jag aktar för muslimer, men en icke muslim kan jag förtrycka. Nej, för i vissa hadither profeten sallallahu alaihi wasallam nämner även om han inte är muslim. Förtryck ingen. Vår religion, vi förtrycker ingen, oavsett om man är muslim eller inte muslim. Så det här är också viktigt att tänka på. Tänk om den där personen man förtrycker eller skattar på pengar eller hittar på någon skuld som man vet, eller lägger på ränta, och ränta är en hel kategori i sig. Men som muslim, vi vet själva, men att man hittar på massa saker och förtrycker den här personen. Tänk om den personen får för sig att Allah, hjälp mig mot den här människan, och Allah, tar bort den här människan från mitt liv, och Allah besvarar den duan. Vad händer med dig?
Jag vet personligen föräldrar som går upp varje dag innan fajr och gör dua mot folk som har förstört deras barn eller påverkat deras barn negativt. Tänk dig att någon går upp på natten och gör dua mot dig.
Jag skulle vara jätterädd om jag visste att folk gör, alltså, och jag har gjort så dåliga saker och jag vet att någon står och ber till Gud mot mig. Alltså,
jag har fått
i en tid där du accepteras, går upp medvetet, du är målmedvetet varje dag, när de vet att nu
specifik.
Du accepteras och gör mudaa mot dig, en förtryckt gör dua och du accepteras.
Bror, jag vet fall där föräldrar berättar att de gjorde dua mot en viss människa och den människa finns inte längre bland oss idag. De kanske inte sa oh Allah, ta den människas liv, men Allah väljer själv.
Skona
oss från honom, och den personen finns inte med oss längre idag. Så man måste vara rädd om sitt liv, man måste vara rädd om sin nästa livet, som är det eviga livet. Tänk om du kommer dyker upp på de dagen och du har en massa skulder till folk. För på de dagen, den valutan man handlar och köper,
säljer, handlingarna.
Det är handlingarna, det är dina synder och dina belöningar. Och om du kommer på de dagen och inte har belöningar, då du tar folk synder. En person du har förtryckt han i flera år, han kanske inte har belöningar att ta från dig, men han har kanske en massa synder som han ger till dig. Du tar hans synder. Och nästa person, och nästa person. Och så fortsätter det tills att du hamnar i elden på grund av andra människors synder.
Och tänk dig kring mod. Det är det första som han kommer fråga som. Det finns ju två olika, du kan nämna den. Det första mellan dig själv och Herren, alltså, som han frågas, det är bönen. Men när det kommer till människan, mellan dig och andra människor, då är det blodspillan. Förstår du? Du ska ju stå ansvarig där sen på domedagen framför Allah, då Allah är domaren. Och det är allvarligt. Det är jätteallvarligt. Du kanske kan nämna i Koranen vad Allah nämner om dem som tar ett liv.
Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nas jami'an. Att den som tar ett liv orätt, självklart, är som att han har tagit,
eller sprider sedes fördärv.
Eller sprider sedes fördärv. Det är som att han har tagit hela mänsklighetens liv. Fakannama qatala an-nas jami'an. Och de lärde förklarar och säger det är för att när man tar ett liv, så när man tar ett liv med orätt, det är en person som, det spelar ingen roll om man tar ett liv, två liv, flera liv, och det i den bemärkelsen man tolkar orden, att han har dödat, det är som att han har dödat hela mänskligheten.
Det ska eskalera,
ja. Exakt, eller? För han bryr sig inte. Så om han tar ett liv då bryr sig inte om människoliv.
Han bryr sig inte om två liv, och så kan han ta tre liv och fyra liv.
Som helst.
Det är därför många säger, du vet, våld, är som en epidemi. Man började ju forska om det här. Vi läste om det här häromdagen. Ja, vi läste om det förut också, att det var en läkare som var i, han jobbade i Somalia faktiskt.
Faktiskt, det är sant.
En amerikansk läkare. Och i flera andra afrikanska länder, bland annat för att hindra, i vissa andra länder han jobbade i, han jobbade för att hindra AIDS och kolera och vissa sjukdomar. När han kom tillbaka till USA, eller kolla här,
Chicago,
som är jättevåldsdrabbat. Yani nu när vi pratar om Sverige, om vi sätter i perspektiv till Chicago, jag läste en artikel nu i somras, de hade en helg. Jag vet inte att jag inte säger fel, så är 99 skjutningar på 99. En helg. 17 döda i Chicago. Subhanallah. I en stad. Subhanallah. Hur som helst. Då han började se på det hela som en epidemi. Han sa, varför finns det vissa områden som är socialt utsatta och fattiga, som det inte finns så mycket våld i, och andra finns det.
Han började väl ta fram statistiken.
Just det.
Han började se på problemet som, så som de kollar på det när det kommer till TBC eller andra.
Ja, som i samma synsätt.
Så han började ta fram liknande statistik. Nu avbryter lite. Han tar fram liknande statistik och kollar och jämför och hittar olika områden där det finns lite mer.
Exakt, och börjar begränsa där. Varför finns det mer där?
Mm.
Och han såg att det här föds, du vet, ett mord kommer leda till ett tillmord.
Exakt.
Och tillmord kommer leda kanske till två mord.
Mm.
För att om vi sitter i rummet och vi drabbas av ett mord här, det kommer påverka inte bara han som blev mördad.
Mm.
Det påverkar hans familj, hans vänner, massa personer.
Mm.
Och någon av dem kommer kanske vilja hämnas.
Mm.
Om det är 30 personer runt han, det räcker med att en vill hämnas för att det ska bli ett tillmord. Så då började man sätta typ områden i karantän. Man skulle kunna säga så. Man arbetade mot att förhindra den här smittspridningen. Den som vill läsa om det kan läsa, det heter Cure Violence eller något, hela synsätt.
Det togs
till Glasgow bland annat. Exakt. Och man halverade antal mord där. Med det här
i Chicago sjönk antalet mord med 67%. Och i Glasgow sjönk det med 60%.
Det var murder capital of Europe.
Exakt.
Glasgow. De kallade det.
Och det slutade, det landade i att man började behandla problemet som ett folkhälsoproblem, public health. Och då började man prata i former, termer som epidemi och karantän. Exakt. Och alla de här sakerna. Och man bytte lite synsätt från den här standardkriminella kriminologiska sättet att arbeta.
Exakt.
Det är jätteintressant faktiskt.
Det är jätteintressant. De som jobbar med det, man rekommenderar dem att läsa om det. Det är intressant. Och jag ville säga bara innan vi går vidare med det här också. Jag glömde säga det i början. Vi alla, alhamdulillah, jobbar med de här frågorna också. Och det är ändå viktigt att nämna inom olika... du sa att du jobbar inom anhörigstöd mot anhöriga.
Ja. Om man lever en kriminell livsstil och du har anhöriga, det är de lite jag jobbar med.
Precis.
Men det är lite inom samma målgrupp.
Exakt.
Och du jobbar ju direkt med dem.
Ja, precis. Jag jobbar direkt med de som vill lämna oftast. Och du också, Musa, har jobbat mycket med avhoppare och fritidsgård.
Jag jobbar fortfarande med det. Jag jobbar ju fortfarande med, alltså på fritidsgården, men även i en avhopparverksamhet.
Ja. Så vi kommer också varva det här vi pratar om med våra egna erfarenheter från målgruppen och från fältet, tillsammans med det man har läst och vad islam säger, för att inshallah kunna ge en så bra bild som möjligt av den här. Men vi pratade om en hadith häromdagen med tanke på det här fenomenet också, att oftast när folk dras in i kriminalitet, det börjar med att man kanske är ute och hänger, ute och tuggar som folk säger.
Ja.
Man är ute och tuggar. Du kanske inte går ut och tänker jag ska bli kriminell nu, men att vara ute och hänga och tugga dag in dag ut, du är inte hemma, du är inte på bra platser, du är i miljöer där folk samlas, ungdomar samlas tillsammans, man inspirerar varandra till kanske sämre saker, äldre kanske drar in en i saker. Det finns ju en hadith som ändå man kan relatera till.
Den
det här
behandlar, om man kan säga så här, den behandlar konceptet att tugga.
Ah.
Ni vet, ni som har växt upp här, ni vet, men de som inte kanske vet. Att tugga är att man hänger ute, man sitter i centrum eller sitter på fritidsgård eller sitter i någon parklek och bara hänger och har kul och sånt. Och det är inte så här, i sig är det inte haram. Mm. Det är inte fel. Det som blir fel är att när ett, det blir för mycket av det, nummer ett, och nummer två, när man missar vissa plikter. Man missar kanske duhurbönen för att man har varit och tuggat, man missar asrbönen för att man har varit och tuggat och så vidare. Den här hadithen, det är en jättefin hadith som handlar om adab al-tariq, alltså etiketten när det kommer till att hänga i allmänna platser. Och det behöver inte bara vara i centrum, det är allmänna platser. Profeten Salim sa, iyakum wal julusu fi turuqat, att akta för att sitta i där folk går förbi allmänna platser där man hänger och sånt. Och sahaba radiyallahu anhum, som ändå så här, ibland man vill ändå sitta där, och det gör nästan vi alla, att man ändå sitter där ibland och så vidare. Så det är där vi sitter och samlas och kanske pratar och diskuterar olika saker. Och då sa profeten sallam, om ni ska sitta där, nu kommer reglerna. Att ge platsen där ni sitter dess rättighet, ge gatan om man säger så dess rättighet. Och vad är dess rättighet? Ghadd al-basar, att man ska sänka blicken. Det kanske går saker och ting på gatan, människor på gatan som man inte ska titta på, vissa saker som kanske var haram. Ghadd al-basar, sänk din blick. وكفل اذى att hindra all form av skada. Sluta skada inte någon, skada inte människor, förstör inte gatan du bor på. Och det subhanallah, om man den här, bara den här grejen kafel adha, som omfattar så mycket att hindra skadegörelse, skada allmän mark, skada allmänna platser, skada någon annan människa, kafel adha, gör inte det. Warad salam, besvara folk salam när de går. Och tänker att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt en annan hadith, أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. Ska jag inte vägleda er till någonting? Om ni gör det så kommer ni älska varandra. För det är ett stort problem idag att folk hamnar i konflikter väldigt lätt. Och om man gör det här så kommer folk älska varandra mer och ha mer kärlek sinsemellan och mer harmoni och broderskap. Och vad sa han? أفشوا السلام بينكم, sprid salam bland er. Och i den här hadithen säger han, رد السلام, om någon kommer på gatan, säg salam, som säger salam alaikum, säg alaikum salam. Eller ännu bättre, börja du, säg salam alaikum. Tänk om många konflikter som kan försvinna bara man säger salam alaikum. Och följer profeten sallallahu alaihi wasallam hadith i det. Och sista är والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Att man, om man ser något fel som görs, då ska man påbjuda det goda. Man säger, ej, ta inte sönder den där, kasta inte sten i glaset, kasta inte stenar på ambulansen, de hjälper oss, kasta inte stenar på polisen, gör inte det ena, gör inte det andra. Att man beordrar med det goda och förbjuder det onda.
Du vet, och det här är också någonting som man kan rikta mot äldre också nu om vi pratar om våra områden specifikt eller i förorter generellt, att kanske många har blivit rädda för att göra det. Man kanske tänker, jag får problem om jag påbjuder det goda, förbjuder det onda.
Det är sant, och det är så. Alltså, man ska inte säga att okay, men det är en overklig rättsliga eller det är så här, något som inte kan hända. Det är sant, det är väldigt så här, som vi sa, det är lite otryggt. Men jag personligen tror att en del av otryggheten har kommit för att man har slutat göra det någon gång.
Ja, exakt.
Att man tappar det här bandet, att man tappar den här kontakten. Och idag man ska dyka upp och från ingenstans bara säga ej, stäng inte, stick härifrån. Och speciellt om man ska använda en dålig ton eller en dålig stil. Det är klart, det kommer konsekvenser. Vi ska inte spela dumma. Men man kan göra saker och ting i den mån man klarar av. Om du känner att en person där, du kanske har en bra kontakt med han, du kanske kan prata med den personen. Om du känner ingen alls, då kanske du kan prata med någon som känner dem. Bror, jag vet att du har bra kontakt med dem, påminn dem om det här, förbjud dem från det här. Du vet så här, man kan gå lite olika vägar.
Och som du sa, du nämnde att man gör det på ett bra sätt. För att folk generellt, om man pratar med dem på ett bra sätt.
Absolut.
De, generellt sett nu, min erfarenhet i alla fall, folk brukar inte vara otrevliga tillbaka.
Nej.
Folk vet oftast att det här gjorde nu, jag sparkade sönder den här grejen. Det var fel.
Exakt. Ja.
Och sen kommer någon och säger, eller jag röker in i porten. Eller du vet sådana här grejer som man stöter på. Och man ser det på ett skyddsätt. Ja, i alla fall min erfarenhet.
Nej, det är oftast när folk känner sig attackerade eller provocerade eller utskällda. Och då har man försvarsläge. Och det blir bara en soppa av det, eller, som inte är bra.
Exakt.
Så det är en viktig hadith i alla fall att ta med sig.
Nej.
En annan grej jag tänkte jag var inne på innan, jag glömde upp det. När det kommer till islam och säkerhet och trygghet och vad den beordrar med. Islam har kommit med en väldigt fin grej som handlar om att bevara fem viktiga saker. Och bland dem är att bevara livet. Hifd an-nafs. Det är fem viktiga saker. Bland dem är hifd an-nafs, att man ska bevara livet. Och den här saken egentligen, de här fem principerna som islam ska bevara. De lärda har inte bara dragit ut det från en vers eller två verser, utan de ser att när vi har läst igenom de islamiska texterna, Koranen, profetens hadither, hans följeslagares uttalanden, så ser vi att det här är som en röd tråd i hela islam. Att bevara livet. Och därför jag ska ge ett exempel. Varför de säger det är en röd tråd i hela islam. Exempelvis om du, ibland är vissa människor som ska spela balla eller spela roliga och säga, men ni får inte äta gris, men tänk om du håller på att dö, får du äta gris då? Du får dö för vi ska bevara livet. Du får äta gris för att du ska, så får du inte dö. Varför? För att du ska bevara livet. Det är viktigare än just den nu principen. Att äta gris eller inte gris. Så den här principen gäller där också. Så den gäller egentligen i hela islam. Vad ska vi då säga om en människa som tar andras liv? Man ser väldigt hårt på det här. En annan sak är att bevara egendomen, alltså folks egendomar, folks pengar. Att man ska inte stjäla, man ska inte ljuga, man ska inte bedra, man ska inte ta folks pengar med orätt. Oavsett om det är antingen att de är där och du tar dem framför dem och de kan inte göra någonting för att de är försvagade, som vi var inne på innan, så här utpressning och sånt. Eller att man skäl, som vissa andra människor gör, inbrott eller något liknande.
Bedrägerier
och lura till sig folk. Ja, vi var faktiskt pratade om det. Att det är en av... Ja, du kanske vill säga det.
Grejen är att det finns en grej som en del håller på med, du vet, när de lurar äldre.
Mm.
Ja. Kanske via telefon. Ja. Eller även att man har knackat dörr. Men det finns ju nu med bank-ID och sånt. Folk har blåst äldre på deras sista besparingar. Sådana brott också. Mm. Är väldigt, väldigt tragiska. Tråkiga. Mm. Väldigt, alltså, fula att göra.
Ja.
Förstår du? Att gå på de äldre. Och lura folk generellt. Att bara lura folk och bedra folk. Och vara en person som när han talar så ljuger han. För de ljuger. De luras ju. De ljuger när de pratar. De bedrar. Det här hör ju till hycklarnas drag.
Mm.
Som profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt i en autentisk hadith i Bukhari. Att hycklarnas drag, det finns flera hadith, men bland dem att de är tre. Att när han talar så ljuger han. Ja, det hör till deras drag, en hycklares drag. Att när de pratar, de ljuger. Och i slutet också finns i hadisen nämnt, en av dragen är att när de anförtros någonting, att de bedrar. De luras. Och det här är också saker som folk går på med. Att de bryter avtal. De håller på med förfalskade papper.
Ja. Fifflar.
Fifflar, ja.
Och du vet, folk, många säger det på ett stolt sätt. Han är hasslare.
Ja.
Han är fifflare.
Han är fifflare.
Ja, ja. Som att det är någonting bra.
Han hasslar
staten. Du kan inte fiffla en fiffla. Ja.
Ja. Och då tänker de inte på att kanske de här pengarna nu som jag får in här, som jag hasslat mig till på ett oärligt sätt och ljugit och lurat och bedragit mig och så vidare, att de pengarna är inte halal. Det är inte tillåtna pengar. Du har inte rätt till dem. Så du sitter och äter mat för pengar som inte är välsignade, alltså inte är halal. Och du köper kläder med de pengarna och du lever ditt liv med såna pengar, exempelvis någon som gör det. Och det finns en hadis, känd hadis som finns i Arbi Nawis 40 hadith samling. Den är jättekänd. Bland annat finns den där. Längre hadith, men i den att en person tar upp sina händer och gör dua till Allah. Han ropar ut till Allah, ja Rabb, ja Rabb, min Herre, min Herre. Och det är ett sätt där Allah kommer att besvara ens dua när man ropar ut till Allah med hans namn. Speciellt ja Rabb, min Herre. Och Allah säger i Koranen, وَلِلَّهِ الْأَسْمَ الْحُسْنَ فَدُوهُمْ بِهَا, till Allah hör om alla vackraste av namn, så tillbe honom då via dem. Men i alla fall, i den hadisen, ja du'a, ja Rabb, ja Rabb. وَمَطْعَمُهُ haram, وَمَشْرَبُهُ haram, وَمَلْبَسُهُ haram. Hans mat och hans dryck, hans kläder är förbjudna. Och att han lever ett liv som är förbjudet, så hur ska hans dua accepteras? Det betyder inte att den aldrig accepteras. För vi ser ju även till en sån person som har hamnat i de här sakerna och håller på med att sluta och göra dua till Allah, att börja glädas ut från det. Förstår du? Men hur har man tänkt sig att ens relation med Allah ska bli? Eller hur ska den stärkas när man håller på, äter haram, dricker haram, klär sig haram, ens pengar, ens liv, man kanske, du vet, köper in möbler till ens hem, och allt det här är egentligen snodda pengar på ett eller annat sätt, där man har lurat folk och tagit folks pengar med orätt.
Och alla de här som du nämnde i den förra hadisen, så att de kommer ta från det.
Exakt.
Ja, ja, domedagen är en dag då vi ska dömas. Ja. Det är ju en domstol. Alla är ju domaren som kommer komma på domedagen och döma folk. Det goda du har gjort kommer att synas, det dåliga du har gjort kommer att tas fram. Man kan inte tro att man kan göra allt det här och bara sticka under stolen eller komma undan med det som ingenting. Det är bland de brott som folk faktiskt gör, där de förstör folks liv.
Det är viktigt ändå att veta och betona, tycker jag, att det här är inga små saker. Det är ändå, islam är väldigt tydlig och hård. Att konsekvenserna för det här i dunya och akhira är hårda när man håller på med stöld eller narkotika eller luren, alltså fifflar eller allt mord skadar, eller vad den är, allt skadligt. Ja.
Samhällen.
Ja.
Kolla Karim, en kvinna kommer hamna i elden på grund av en katt, som hadisen nämner. Ni kan den. Många har hört den. Hon stängde in en katt, djurplågeri. Hon lät den inte, hon gav ingen mat till katten. Hon lät den inte äta, inte dricka, alltså hon lät inte katten äta eller dricka eller någonting. Hon lät den inte heller gå ut. Öppnade dörren så att den kan gå ut och kanske
jaga,
du vet, jaga, alltså hitta mat.
Mm.
Och på grund av en sån handling kan man hamna i elden.
Spännande.
Vad ska vi då säga om människoliv?
Mm.
När du gör sig mot människor, finns det inte människorov? Finns det inte övertramp på människor? Man kidnappar människor, man begär pengar, man... Hörde du inte om de här två som man lät dem, ja, vad heter det, gräva sin egen grav och sen stoppar man in dem i graven och våldtog dem och misshandlade dem i timmar. Tänk dig, de dödar dem innan de ens hinner dö. Att säga till honom, bygg din, alltså, gräv din egen grav och gå in i din grav. Kanske de redan dör inombords. De överlevde de här krabbarna, men överlevde de själsligt? Hur blir deras liv därefter? Du vet, det är allvarliga saker. Och om profeten sallam pratar om djur. Inte för att djur har inget värde. Djur har värde. Men tänk dig då människa.
Mm.
Tänk dig då fler människor. Mm. Förstår du? Speciellt folk som... Ännu värre när det är folk som kanske litar på dig.
Mm.
Förstår du? Folk som är nära dig. Folk som kanske har vuxit upp med dig. Folk som har någonting med dig att göra. Där du gör verkligen en skian, att du lurar dem, du bedrar dem. Det finns människor där ute, många, som tänker, de är med i brott. Men de tänker, det är jag som gjorde det.
Mm.
Jag bara hjälpte till att han skulle hitta den där personen, vilket kallas goa.
Mm.
Jag känner inte, det är inte jag som har skjutit, det är inte jag som har knivhuggit, det är inte jag som har sprängt här. Men jag hjälpte personen som ville göra det att hitta den andra personen.
Mm.
Via samtal, via Instagram eller på ett eller annat sätt. Jag kommer också ha den här synden på min nacke på domedagen. Absolut. Och även i Sverige, i det här livet, det finns ju straff för det i Sverige. Om du är medbrottsling till ett mord, du är medhjälpare. Det finns ju. Förstår du? Så att man kan inte tänka för sig själv, ah, men jag har inget med det här att göra. Jag bara visade vägen eller jag bara hjälpte på det ena eller det andra. Nej, du har ett ansvar. Du har också det här att tänka på inför Allah sen i nästa liv. För att som Sheikh Sadiq nämnde i hadisen, den som vägvisar någonting dåligt.
Mm.
Förstår du? Får samma synd. Det är allvar. Det är jätteallvarligt. Alltså Koranen och hadiserna nämner väldigt många verser och hadiser som...
Och när vi ser straff i nästa liv, vi ser inte häktning 6 månader med restriktioner eller du vet, 4 år på anstalt. Mm. Det är inte det vi pratar om. Alltså. Vi pratar om straff. Ja, ut efter 2/3. Det är inte det vi pratar om. Det är en ders i sig.
En lektion i sig.
Jenna och helvete och akhira. Och vi kommer ha det inshallah. Men det
är allvarliga saker.
Det är jätteallvarligt. Och det är en realitet. Folk ibland verkar tro, trots att folk dör runt omkring en, så är det som att man inte tror att det ska hända en själv.
Mm.
Och speciellt om du lever i den där världen. Kanske du dör imorgon i det tillståndet du är. Du hinner kanske inte ens göra tauba. Och vi kommer komma lite till det, hur man kan lämna och hur man kan komma ut ur det här. Men jag tänkte att... Eller hade du... Var det mer grejer du tänkte nämna?
Nej.
Det där med, för annars, jag tänkte... Ett stort också ämne som man diskuterar nu kring det här är ju varför folk blir kriminella. För att många vet att det här är fel.
Mm.
Vi ser inte att människor går runt och är kriminella och tror på riktigt att det här, nu är jag på sanningen och det här är rätt. Även om man kanske skulle säga det någon gång. Men de flesta vet att det är fel. Många vet att jag ska inte göra det här hela livet. Om jag kan ta mig ut, jag tar mig ut. Men varför hamnar ens folk där? Det är en stor fråga. Som vi ändå...
I vilken typ av kriminalitet? Det finns ju så många olika såklart. Typer
men
av kriminalitet.
Men om vi pratar generellt. Man dras in i någon form av beteende där man begår brott.
Mm.
Och ibland kan det vara att det är mindre brott som sen blir allvarligare. Och allvarligare och allvarligare. Det kanske inte är så att man börjar med det allvarligaste första dagen.
Det finns ju, kolla, just kriminalitet, det är något som har funnits väldigt länge, det kommer finnas. Så det är inte så här typ att det är någon slags gruppering eller någon som har kommit på konceptet att vara kriminell. Det finns, det har funnits i alla civilisationer helt enkelt.
Mm.
Och vad gäller studier så visar de väldigt mycket att en ålder där man begår brott ganska mycket, egentligen det är prime time om man säger så, det är mellan när man är tonåren, sena tonåren fram till man är ungefär 30.
Mm.
Och när man kollar på graferna så ser man en peak runt omkring där 25 år. Och sen dippar det. Det här är inte okej. Okay, det är inte att okay, men det är okej okay, lugnt att göra det i de åldrarna. Utan, men det är en fas. Det är det jag tänker säga. Att man växer, och det forskare säger, att man växer ur det. Alltså det är så här typ att man gör vissa små brott, och då pratar man inte om grövre brott utan små brott, och att man växer ur det. Så brottslighet finns ju. Och jag tror till och med att forskning visar att vissa länder har en inte acceptabel, men en normal nivå. Och sen när det går över, då sätter man i insatser, man sätter in åtgärder, men sen när det hamnar där...
Man räknar med en viss nivå.
Precis, det är lite som företag räknar med ett visst svinn, pengar som försvinner här och där, att man räknar med lite med det. Sen finns det, som man säger, alltså push och pull-faktorer. Alltså det finns saker och ting som för in människan i brottslighet, och det finns saker och ting som, så här, som samhället gör, som så här, puttar ut dem lite från samhället. Och då pratar man oftast... man pratar oftast individuella faktorer. Mm. Och där... Man kan sitta och diskutera det väldigt länge, biologiska eller genetiska anlag som folk har, och forskningen där är lite luddig och det är lite så konstigt, så det vill jag inte gå in på, för att det är mycket ge och ta där. Ja. Men sen har du de här sociala och de här strukturella faktorerna. Sociala faktorer, då pratar man lite om skola. En grej som är där är att många som speciellt blir yrkeskriminella senare i livet har haft en dålig skolgång. Så redan i skolan börjar det fel. Man har haft dåliga skolresultat, man har haft kanske dåliga skolor, dåliga lärare, jag vet inte vad. Men det där är en liten faktor, det är en riskfaktor om man säger så. Sen också att man kollar på familjelivet. Föräldrarna, som man säger, är en typ den största brottspreventiva resursen vi har är föräldrar. Alltså föräldrar är nästan A och O ifall det ska gå bra för barnet. Och jag säger inte att bara för att man har dåliga föräldrar, bara för att man har dålig skolgång, att man blir automatiskt kriminell. Det finns ju tvärtom. Det finns ju att folk som har de sämsta förutsättningarna för att lyckas, men ändå lyckas.
Och de flesta till och med.
Ja, de flesta.
Alltså som har dåliga förutsättningar blir inte kriminella.
Precis.
Och det, tvärtom, men det är en riskfaktor.
Ja, och tvärtom, folk som inte har någon riskfaktor alls men ändå blir kriminella. Ja. Typ, det är ändå fortfarande, men vi pratar lite i överlag och vi pratar rent forskning. Så det är sådana saker, att man tittar på skolan, hur skolgången gått, hur har det gått i klassen, hur har det gått med utbildningen. Och många gånger är det så här, om man har kommit i gymnasial utbildning, då är det så här, okej, men det är en annan nivå. De flesta lämnar efter grundskolan, efter nian oftast. Också familjen, att man som man säger att på alla slags studier visar, exempelvis bara en sån grej, att alla slags studier visar att kommer man från brutna hem så blir det svårare. Alltså det blir inte, som jag sa innan, det betyder inte att man blir automatiskt det, men folk som har kommit från bra hem, obrutna hem om man kan säga så, där båda där båda föräldrar är närvarande oftast.
Att de finns med.
Här, det går bättre för dem i livet senare. Och det här visar nästan alla studier på alla slags skalor. Då pratar vi inte bara brottslighet, vi pratar studier, vi pratar framgång i livet, vi pratar...
Det vill säga när man har närvarande föräldrar.
Precis,
som är,
det där är jätteviktigt. Det där är sjukt viktigt.
Jag frågade dig en gång, det var en grupp på en anstalt i Sverige. Jag sa grabbar, vilka av er, alltså folk skulle räcka upp handen, har haft närvarande föräldrar? Två närvarande föräldrar. Ingen räckte upp handen igen. Och det är ändå, det är en studie i sig.
Ja, det är en studie
alltså att bara, du vet, bekräfta att det som ändå studier säger. Och det behöver inte vara så. Det är det, man ska betona.
Nej, bara så att ingen tolkar heller mina ord att man måste vara gifta. Jag pratar närvarande.
Exakt, närvarande.
Man skiljer sig. Det händer alltså. Man skiljer sig, men att båda föräldrarna har en aktiv roll och att de samsas kring fostran. Det där är jätteviktigt. Så det är också en sån grej. Sen har vi också samhället, hur det ser ut. Det här kan man säga som en pushfaktor. Alltså, vad gör vi som samhälle som får med ungarna att känna sig att de måste bli kriminella? Eller att de vill till kriminaliteten, att det får skönas. Och då pratar man också om diskriminering, rasism, strukturella reformer som bör göras i vårt samhälle för att alla ska känna sig inkluderade. För det finns ett ganska stort utanförskap. Folk känner sig utanför. Och en forskare här på Stockholms universitet sa att många känner, alltså nu kanske är det inte så och de ska inte känna så, men de känner så. Att antingen becknar jag eller blir jag som Zlatan. Han sa det, det var ganska roligt när han sa det. Vi måste komma till botten med varför känner man så? Alltså, vad är det som får våra ungdomar, eller inte bara ungdomar, vissa är vuxna till och med, men vad är det som får dem att känna så? Varför känner de sig så utanför? Ja, men vi har gjort allting. Nej, vi kanske inte har gjort allting.
Och vi kanske har gjort fel. Man måste rannsaka
sig själv som samhälle. Vart är det vi går fel? För att det är väldigt lätt att säga, men lås in dem på 10 år och lås in dem på 40 år och lås in dem på livstid. Men sen, du kan inte bara sitta och låsa in folk när du hela tiden själv gör fel. Det går inte.
Det kommer ju bara upprepas.
Det kommer ju bara upprepas.
Sorry, det finns om det finns ett fel i systemet, då det spelar ingen roll om vi får bort en generation. Men nästa generation kommer hamna i exakt samma saker om inte vi rättar till där vi har fel. Eller att man måste vara lösningsorienterad, hitta vissa lösningar på saker och ting.
Mm. Och det måste vara, alltså, kolla, kriminalitet är ett komplext problem.
Mm.
Man kan inte förenkla bort det och säga men all kriminalitet beror på det här.
Exakt.
All kriminalitet beror på invandring. All kriminalitet beror på det ena och det andra. Vi har länder, jag tror du hade statistiken för det, men vi har länder där det har varit väldigt låg invandring. Alltså,
vi nämnde Glasgow.
Ja, Glasgow exempel.
Det var murder capital of Europe.
Och de har inte haft jättehöga invandrings...
Nej, och det var inte generellt specifikt invandrande människor som begick mycket av det här, utan det var...
Det är det man kallar socioekonomisk utsatthet, att man är väldigt, man befinner sig lägst i samhället.
Exakt, och det var en grej jag ville säga bara innan jag glömmer, att vi pratar om utanförskap och utsatthet. Precis. Det behöver inte alltid vara fattigdom. För att det här är någonting relativt, fattigdom.
Exakt.
Många som kanske vi skulle säga lever i utsatthet i Sverige eller utanförskap kanske fortfarande är rikare än sina släktingar i hemlandet. Men deras släktingar i hemlandet är inte kriminella. Och varför är han här? Och det har gjort studier också på att du är i kontext till ditt samhälle där du lever i. För att om ett samhälle är mer jämställt och det är mindre olika mellan människor. Och vi ser nu att i det här samhället är fler folk fattiga. Okej?
Okay? Mm.
De man är fattigare än i Sverige, men det är inte lika stora inkomstklyftor. Så att folk mår inte så mycket sämre utav det, även fast de är fattigare.
Mm.
Men om du är här och du ser det här hela tiden,
ja, då känner du det.
Då påverkar det dig.
Berätta, för att när du visar
de som lyssnar. Exakt, om du är lågt liksom, i förhållande nu lågt, för att du kanske är högt jämfört mot i vissa andra länder fortfarande. Precis. Men i sin vardag jämför man sig inte med andra sidan världen.
Mm.
Du hoppar på tunnelbanan till ditt jobb och du ser det du ser. Du ser att folk har det här, du ser att folk har det där. Det här påverkar din psykiska hälsa. Därför pratar man också om jämställdhet och ekonomisk jämställdhet, att det är viktigt att inte du har en grupp i samhället som känner sig utanför. För det som du sa kommer göra att det växer sådana tendenser också att vilja ta saker. Och vi betonade i början av avsnittet att islam är emot det här och vi är inte rättfärdigare på något sätt, men man måste ändå kunna prata om orsaker.
Precis.
Till varför folk hamnar i
det. För nu är det här diskussionen eller narrativet att men det är invandringen och invandringen är problemet. Mm. Okej, som vi sa innan, det finns ju länder som har problem, alltså, som inte har så mycket invandring. Precis. Glasgow. Just det här med ekonomisk utsatthet eller sociala problem. Och det är egentligen det. Okej, statistiken eller fakta säger att vi är överrepresenterade. Absolut, jag håller med dig. Men varför är vi överrepresenterade? Precis. Och det här är en fråga som man börjar så här glida undan lite grann. Att man glömmer den. Varför är vi överrepresenterade? Är det för att vi bara invandrare? Alltså vi är ganska många invandrare i Sverige. Om det hade varit så hade vi sett ganska mycket mer kriminalitet. Alltså, på riktigt.
Och även att kriminalitet fanns i Sverige innan invandringen.
Precis.
Kom hit. Men då var en annan grupp i samhället socialt utsatta. Exakt. Som oftast var etnisk svenska.
Och det är det som finns, är intressant.
Det finns bilder från, du vet, Södermalm på 50-talet som ändå var Sveriges arbetarghetto. Man kan säga ghetto söder. 40-50-tal. De här är från strax efter andra världskriget. Upplopp. Saker som brinner. Ungdomar som kastar grejer mot polisen. Vanliga ungdomar på Södermalm. Det låter fett skumt nu när man säger det. För att Södermalm, för den som inte bor i Stockholm, är ett bra område. Men det var inte det då, och det var inte invandrare som gjorde det då, men det var identiska bilder.
Det är lite också när man pratar om Glasgow, som vi kan föra fram som exempel i Skottland. De har inte så mycket invandring. Varför var grejen där? Och där kom man fram till att det var mycket så här industrialiserat, det var mycket fabriker. Exakt. Som stängdes ner och allt flyttades över. Det blev lite mer urbaniserat. Så vad hände? Du har en massa sparkade äldre fabriksarbetare som plötsligt inte har inkomst. De kanske vänder sig till flaskan. Mamman tar lasten. Du har massa ungdomar som är lite arga på samhället, lite arga på systemet, känner sig utanför.
Och det här hör man många ungdomar, och då tänker de, jag ska inte ta den där vägen. Jag ska inte sitta och slita och jobba och göra det där, för han har sett.
Exakt.
Vet, och det här hör man folk säga här också. Vad ska jag sitta och göra där, jobba så där och få så här mycket efter skatt? Du vet, det här hör man ju.
Och det är lite det, så att det är viktiga frågor att ställa och viktiga frågor att komma till underfund med, så att man inte, för att vi ska vara ärliga, om man bara så här, låter det vara så här och bara låter folk diskutera och säga att det är invandring som problemet, blir av med invandrare. Okej, vi kan försvinna allihopa, alla invandrare, vi kan sticka. Men kriminalitet kommer inte finnas kvar. Det fanns innan och det kommer säkert finnas efter.
En viktig punkt, bröder, jag vill ändå nämna det här. För det är en sak som stör mig lite ändå, och någonstans måste man nämna att de här som vi kallar invandrare nu, vi gör det också för att vi påverkar, de är inte invandrare.
Nej, det är sant.
De är födda i Sverige. De har gått i skolan i Sverige. De är uppfostrade i Sverige. De kanske inte kan sitt språk från hemlandet. De kan bara svenska. De har påverkats av svensk förortskultur, inte av sitt hemlandskultur. Mm. Deras föräldrar som kom hit var inte kriminella. Nej. De var invandrare. Så att det är oftast det det handlar om nu när vi pratar. Det är en andra, tredje generationens invandrare. Om, varför man kallar så, man blir aldrig svensk. Man blir andra, tredje, fjärde. Jag vet inte hur länge man, de här vågorna går. Men vi har inte kommit så långt än. När någon ska sätta ner foten och säga stopp. men det är ändå så i slutet av dagen. Ja. Det här, någonstans, vi måste säga, det här är svensk. Det här är en förortskultur som har växt fram bland ungdomar i Sverige. Påverkad. Man kan inte ignorera att den har påverkats av filmer, musik och allt det här. En identitet som har växt fram bland ungdomar som inte identifierar sig med sitt hemland. De identifierar sig inte med Sverige. De identifierar sig med sin förort. Och då det kommer en massa saker på paketet. Därför han pratar kanske till och med som en värsting eller som en gangster innan han ens har begått något brott. Du vet, det är en jargong, det är en aura lite som finns. Du vet, jag ska identifiera mig med den här förorten. Och du vet, och de pratar om det här även i viss forskning, stämplingsteori. Då du åker in till stan och nu du ska leva upp för det här, du gjorde inte ett rykte till det, du växte in i det här nu. Mm. Och den här orten har ett visst rykte som du ska leva upp till. Kan du inte vara bäst, du får vara bäst på att vara sämst, brukar de säga, eller hur?
Ah.
Då ska vi ändå, så här, vi har någonting ändå att komma med. Och i den där ungdomstiden, man får ändå respekt för det där. Vi ska inte ljuga.
Exakt.
Och folk rappar om det. Det är på filmer nu också, på serier. Och Instagram. Och folk ser, och du ser folk liksom visa upp det här på ett visst sätt. Ska du inte bli påverkad?
Ja, absolut.
Anamma hela den här identiteten. Det är ganska lätt faktiskt. Och jag kommer ihåg att jag pratade med en kille på en anstalt som jag besökte en gång. Han var inte jättegammal, kanske var 22-23. Jag sa till honom, vem är du om du inte är kriminell? Han sa till mig, wallah bro, jag vet inte. Förstår du egentligen? För att han har anammat den här identiteten. Så för han att sluta, det är inte bara sluta. Han måste tillverka en ny person. Mm. Men vi kanske kommer lite
men till. Men är det inte också en stereotyp som de har gjort?
Det är
så
ju
typ
det.
Att, kolla hur många som bor i förorterna som inte är så.
Det är klart, men bland
alltså majoriteten, egentligen, även i skolor överallt, är inte, om man ska se någon parentes, den där ortenkillen, ortentjejen. De är inte så.
Nej, det är sant.
Men det är ju de som har fått synas när det är, om man ska komma och göra en film, om man ska göra en serie. Det är ju de som får synas i serien. Och så tror man, oj, är den här förorten folk är sådär? Och är den där förorten folk är sådär? Och är den där förorten, de pratar på det här sättet? Men om du kollar majoriteten, de gör ju inte det. De pratar inte så. Men det är de här som har fått synas och höras. Och de är en del. Det är inte så att de finns. Nej, det är en del. Det är en del av den kultur som jag själv och du och vi alla har vuxit upp med. Och jobbar bland. Så det är, men att just de, det har blivit en stereotyp. Och när man pratar, han är orten. Vad menas egentligen med det? Exakt. Jag pratade det här om dagen i en live med Instagram. Vad menar ni med att han är orten egentligen? En person som inte pratar slang. Han pratar ren svenska för att han gick i en svensk skola. Han har bott född och uppvuxen hela sitt liv i en förort. Någon av, låt oss säga Järva, Husby, Rinkeby någonstans. Nu jobbar han. Han tar sin bil ut från förorten, åker och jobbar, kommer hem, försörjer sin familj. Han är inte kriminell, han gör inga konstigheter. Han är det som folk kan tycka är konstigt. Är han orten? Han är född och vuxen där. Vad är det egentligen? Förstår du?
Men det är det jag menar, att man har tagit den här förorten. Nu om du ska vara, du är härifrån, då du ska anamma hela den här, det här är orten att vara på ett visst sätt. Det har blivit så i folks huvuden och när du växer upp. Och när man har en aktivitet för ungdomar, du vet, man hämtar en rapscen och någon som ska dansa breakdance och en graffitivägg. Och du vet, som att det här är vad man ska göra. Precis. Om man är från förorten. Du vet, därför jag gillade den här, bara nämna som Tech-Tensta till exempel. Det var en helt ny grej.
Ah.
Håll på med programmering, koda. Det var helt, vem har sagt att folk vill dansa breakdance? Eller vad det nu än är. Bara för att de bor i ett visst område, förstår du? Eller för att de,
jag kan tänka mig en grej, att, just för att koppla mellan er två. Den stereotypen finns och den är inte bra. Men jag kan tänka mig också samtidigt att ungdomar som inte kan skilja på alltså, vad jag vill eller vad som förväntas av mig, de har inte verktygen, de kan inte byta sig loss från stereotypen. Det är de som anammar det och det är de som känner att jag måste leva upp till det här för det är så här man ska vara. Alltså man har skapat en bild och sen ungdomar som inte kanske känner av alltså, eller kan skilja på vad som är verklighet och vad som är stereotyp och ha modet eller våga vara sig själv, hamnar där att ah, jag måste leva upp till den här. Och sen det blir så som du sa om den här killen att okej, om inte jag har den här stereotypen som alla satt på mig.
Låt oss säga att han, du sa det är inte bra, men det är om han gör kriminella handlingar. Men varför kan inte bara den här identiteten som folk har, en, om man kan se inom parentes, orten, sån som folk är vana med, han är från orten. Det är en slags identitet. Ja. Så länge du inte skadar andra och gör dåliga saker, vad är det som egentligen är fel? Nej, det är en viss klädstil.
Men det har kommit vissa saker med.
Alltså, nej, för den som det är inte fel, liksom. Det är inte fel, men det hindrar folk att vara från sig själva. Det är det som
men
blir
det
fel,
är sig att man, själv. Man är sig själv. Nej, vänta. Man är ju sig själv. Jag är så. Mm. Det är mig själv, jag härmar ingen. Det är så, jag är uppvuxen så. Det är så mina vänner har varit. Men jag är inte kriminell, jag skadar ingen. Jag beter mig inte dåligt mot någon. Jag försöker vara trevlig, jag jobbar, betalar skatt, har familj. Men jag är på ett visst sätt. Och då tänker folk ibland, de vill förknippa det där med någonting dåligt direkt. Varför egentligen?
Men det har tagit plats och det är det som har synts det. För att det här, nu vi försöker sprida det här nu, att du kan vara från orten, förorten, och du kan vara orten, och det behöver inte vara någonting negativt, eller hur? Ja, men det är inte det som har synts.
Det är det jag försöker säga.
För att nu också en person, nu vi pratar inte att alla nu som inte har, som är från andra kommer hamna i en identitet, och du vet, men lägg till nu det här vi pratar om. Du är redan, du förknippar inte det med någonting. Lägg till nu de här grejerna som Sadek pratade om innan. Du har det tufft hemma. Kanske inte har två närvarande föräldrar. Dessutom kanske ekonomiska svårigheter. Dessutom kanske trångbot. Så att du kan inte ens vara hemma. Du taggar ut och är med vänner istället för att vara hemma. Dessutom, du kanske har svårt att hänga med i skolan. Nu det är lätt att anamma en... Och sen, vi kommer till det här också ju. Att jag tycker, och jag står för det. Jag tycker att man har gjort kriminaliteten som ett val nästan i Sverige. Att välja. Du kan bli kriminell. Med det upplägget man har haft. Att... Det, du kan göra riskkonsekvensanalys och du kan tänka att det här lönar sig med de straffen som har varit med det, och du vet, och sätter man inte ner foten tidigt och hjälper och stöttar, att man låter saker och ting gå så långt. En ungdom kan begå brott och sen skickas han på ungdom sen grova brott. Och det händer ingenting. Och han är redan nu så, när man väl ska hjälpa han nu, han är så djupt involverad redan. Att kanske även om han skulle vilja hoppa av eller lämna, han kanske känner att det kan inte. Det här är det jag kan. Så här, det här är man brukar höra. Och jag ser inte att folk ljuger när de säger så, för han kanske känner på riktigt, det här är det jag kan. Exakt. Det här jag är bra på. Jag får respons. Jag får respekt. Varför ska jag gå tillbaka och bli någon som bara så här misslyckas med det jag gör? Folk, man måste ändå fatta att det finns en psykologisk faktor bakom varför folk börjar begå brott. Och sen när hans hjärna är mer färdigutvecklad och han har blivit äldre och han är inte ungdom längre, då kanske han tänker att det här livet, det är knas. Men nu han kanske är så pass djupt involverad. Det är inte lätt att lämna när man är 25, 27, 28, 30. När du har gjort det här i 10 år, 15 år.
Jag tänkte bara koppla tillbaka. Det jag menade med att det inte är bra. Det som inte är bra. Att jag tycker att alla ska kunna vara sig själva. Det är det jag pratar om. Jag vill inte att ungdomar ska känna att de måste leva. Alltså om det där är du, absolut. Jag är från Tensta. Men om du känner att det där är inte jag, det ska inte vara ett problem. Du ska inte behöva känna en press att leva upp till en stereotyp. Du ska inte behöva känna en press att leva upp till ett visst sätt att prata, gå, vara, klä sig. Om du inte är så. Och problemet är ungdomar som kanske inte har svårt att så här, bryta sig loss från en stereotyp. Kanske känner sig tvingad. Han kanske inte är den personligheten. Han kanske inte vill vara den där. Han kanske vill, som du sa innan, han kanske vill koda istället för rappa. Han kanske vill programmera.
Exakt.
Men han känner sig att hela samhället har placerat han i en fack och han måste vara i det facket.
Vi kan ta en ungdom från en viss stadsdel från Östermalm och vi kan ta en ungdom från Husby och vi kan veta vem som är varifrån bara hur de är klädda, eller hur? Varför? Det där är nu, det här är en stereotyp. Han kanske vill gå så, han kanske vill gå så, men man anammar ju den här kulturen. Precis. Som finns runt omkring sig. Och det kommer lite mer saker på köpet. Musiken man lyssnar på påverkar en. Allt det här man gör, det påverkar ju en. Jag tror ändå att vi är inne på samma spår. När vi pratar, men det finns så många olika faktorer.
Ja, exakt.
Och det finns inte en, och där kommer han sa, vad heter han forskaren från som vi lyssnade på?
Kristoffer.
Ja, Kristoffer från Stockholms universitet som har forskat mycket om det här, att det finns inte en orsak till att alla blir kriminella. Alla kan ha sin egna, men man kan samla ihop det och försöka förstå varför många från till exempel ett område blir det. Sen ska man också komma ihåg en sak, faktiskt som är viktig, att antal mord i Sverige under just nu ligger på ungefär 1,2 per 100 000 invånare.
Mm.
I Stockholm är det högre, det ligger på 1,8 om man bara ska specificera Stockholm. Under 90-talet så låg det ungefär på 1,3-1,4 per 100 000 invånare.
Så det har stigit?
Det har sjunkit. Det var 1,3-1,4 per...
Och nu är det 1,2.
Och nu är det 1,2. Det ungefär. Det varierar från år till år. Vad är det som har sjunkit? Vad är det som har stigit? Skjutningar bland kriminella har ökat. Ingen kan säga någonting. Det är tydligt och klart. Men samtidigt har andra mord sjunkit i nära relation. Man pratar om missbrukare till exempel som hugger ihjäl varandra med kniv ute och liksom på gatan. Så där. Det där har sjunkit. Folk som slår ihjäl varandra ute på gatan har sjunkit. Den typen av våld. Medan skjutningar i så här, kriminella miljöer har ökat. Mm. Men i det stora hela så har det gått ner. Och vi pratade också om det här med invandring.
Ja.
I Finland. Finland är kända för att inte ha mycket invandring.
Ja.
Det är ett av så här, mest kändaste sakerna för oss i Sverige. Finland har legat högre än Sverige hela tiden i mordstatistik.
Okay.
I början av 2000-talet de låg nästan på 4 mord per 100 000 invånare. 90-talet ännu högre. Och nu det har gått ner senaste 10 åren till typ 1,5 eller 1,6 där. Men senaste 10 åren de har också släppt in massa invandrare. Då skulle vi kunna säga att ja, det är på grund av det mordstatistiken har gått ner. Det är inte så enkelt.
Jo, det är inte så enkelt.
Och det är det bara vi försöker säga. Att det, vet, man måste ändå ibland hålla en lite så här, balanserad syn.
Jag tror
saker.
Man måste vara objektiv och inte föra in sina egna åsikter i sakfrågor.
Och i media, i debatten, i kommentatorsfält, det blir lätt så här. Ja, kolla nu. Så får jag, du vet, fort du läser en skjutning och sen du ska kolla kommentarerna. Ja, det här är vad våra politiker har velat och det här är så då det ska vara och Sverige förfaller. Och du vet, det går åt skogen. Och det är ett problem. Vi säger inte att det inte är ett problem, men vi vill också prata om lösningar.
Precis.
Lite. Och det är egentligen vi kommer in på lite, kanske... per automatik råd till folk som befinner sig i den här sitsen och vill lämna. Musa.
Du pratade om lösningar och faktorer. Mm. Alltså, som den här forskaren sa, som du nämnde, det finns inte bara en faktor. Mm. Det är sant, det finns inte bara en faktor bakom det. Samma sak med lösningar.
Mm.
Därför jag inte tycker om när någon säger jag har lösningen.
Mm.
Vi ska lösa skjutningarna. Lägg av. Det är inte så. Det går inte att en person eller en instans kommer att lösa de här grejerna. Det gör det inte. Utan det är många faktorer som spelar roll. Och det är lätt att sitta och skriva i kommentarerna bara, Sverige förfaller, det är politikerna, det är si, det är så. Mm. Okej, men andas lite, vänta lite. Varför har vi ens hamnat här? Ska jag bara sitta och peka på politikerna? Ska jag bara sitta och peka på föräldrarna? För vissa skriver så, var är föräldrarna?
Exakt.
Men det finns... föräldrar som har gjort allt de kan. Det är skola, ja, men det finns skolor som också har kämpat.
Mm.
Ibland är det inte politikerna eller bara föräldrarna eller bara där. Jag har jobbat med ungdomar. Så vi har jobbat med ungdomar i många år. Erfarenhet i många år. Pratat med föräldrar. Väldigt många familjer. Kollat på familjer som kanske har ett barn som har blivit kriminell. Pratat med de kriminella. Det är det jag gör ofta. Det är ju det jag har gjort mest egentligen. Mm. Jag har ju pratat med de som har hamnat i kriminalitet, de som har tagit sig ut från ur kriminaliteten, pratat med de som är på väg in, de yngre. Och då får man ju andra perspektiv lite hur folk tänker och hur folk kommer in i det. Du frågade, vad var det du frågade? En råd till de som vill sluta. Alltså grejen är, det är också en grej så här. Mitt råd till de som vill sluta med kriminalitet. Men vänta, råd till vem?
Mm.
Prata med barn.
Mm.
Prata med 13-åringar, folk som håller på att komma in i pubertetsåldern. Prata med äldre, prata med religiösa. Råden skiljer ju sig beroende på vem jag pratar med.
Mm.
Du vet, jag har ju träffat folk som är muslimer till exempel, som har samma tro som oss. Och de pratar ju med mig på ett helt annat sätt. De pratar, wallah brorsan, jag vill inte hamna i helvete brorsan. Han pratar om helvetet, han pratar om nästa liv, han pratar om Gud, han pratar om straffet, han pratar om, du vet, bönen, han pratar, jag vill börja be, tänk om jag dör, jag behöver bönen. Sättet jag pratar med honom på, de råd jag ger honom, är på ett sätt. Sättet jag pratar med 13-14-åringar, det är på ett annat sätt. Och ibland när vi tilltalar folk som kanske inte tror på våran religion och inte tror på nästa liv och inte tror på Gud, då finns ju andra råd. Men om jag skulle vilja säga något som många inte gör, det är att de ofta i debatter, i diskussioner pratar om de där, där borta. Du vet, de där kriminella där. Nej men, har du pratat med dem? Till dem. Och det är det jag vill ändå säga i podden till de som lyssnar. För jag vet att många kommer säkert lyssna på det här. Klicka, de ser vad det handlar om, lyssna. Kanske någon familj har en familjemedlem som är det. Kanske kommer tänka, abo, det här är islam och kriminalitet, vi lyssnar.
Mm.
Till dig som lyssnar vill jag säga, om du är muslim och inne i det här med kriminalitet. Jag tror att jag aldrig träffat en muslim där ute som säger, det här är okej.
Okay. Mm.
Jag har aldrig träffat alltså en kriminell som säger, brorsan, det här är halal, eller det här är helt okej, och alhamdulillah. Nej, nej, nej. Alla har nämnt, alla dom, jag vet inte hur många antal de har varit, har vetat att det är fel.
Exakt.
Och hur många där ute som är med i krig med varandra. Och gängkrig och så här, grupperingskrig och konflikter. Jag har inte träffat någon av dem som säger, bror, jag vill det här. Jag ska fortsätta. Alla ska dö. Nej, tvärtom. Wallah bror, jag vill sluta, jag vet inte bror. Det finns, jag hittar ingen väg ut bror. Mm. Vad ska jag göra? Jag måste börja be bror. Jag tror jag vet inte hur länge jag lever bror. Du går runt med skottsäker väst. Väldigt, väldigt stressad. Lever i ångest, lever i depression. Behöver sorgbehandling. Behöver terapi, behöver hjälp. Det är ändå väldigt unga personer. När folk läser på nätet, det är lätt att läsa om människor. Men när du står med dem och pratar med dem, du är en riktig person.
Mm.
Du blir en person bakom det här du läser i rubrikerna. Mitt, om jag fick säga någonting, det skulle vara att man faktiskt gör dua till Allah. Till dig som lyssnar, att det här är ett svårt problem. Det är inte så där som vissa tror. Lägg ner vapnet nu. Punkt. Vadå lägg ner vapnet? Vem ska lägga ner sitt vapen? Du skjuter imorgon. Han vill inte, de vill inte ta upp den. Han har den för att beskydda sig själv. Han är rädd. Han går runt rädd. Så att säga till folk bara, lägg ner ditt vapen. Sluta idag. Det funkar inte.
Får jag avbryta bara en kort? Men jag har en fråga. Eller jag vet att många ställer den här frågan. Jag kanske kan svara det. Men många säger, ah, men varför inte bara anmäla? Varför inte bara gå till polisen och anmäla? Och så här, du vet, varför ska du behöva skydda dig själv? Vi lever i Sverige.
Jag kan komma till det, men jag vill ge råd först. Till dig som lyssnar, som är muslim. Ofta vi ser han, killar. Det finns tjejer också. Men de är en väldigt
majoriteten är killar.
Majoriteten är killar. Det är minoritet av tjejer som faktiskt ibland hjälper dem också. Hjälper de här killarna. Kanske stashar åt dem, gömmer vapen åt dem, gömmer droger åt dem och så vidare. Men jag vill rikta mig till dig som är mitt inne i olika problem eller gör kriminella handlingar. Att göra dua till Allah om hjälp. Be Allah på vilket språk du vill. Allah förstår alla språk. Och be Allah om hjälp. Och be Allah om en väg ut. Och prata med Allah. Säg Allah, jag har hamnat i de här problemen. Jag vill inte leva här egentligen. Vägvisa mig. Vägled mig. Till de dörrar, de instanser, de platser. Vägvisa mig bort från det här livet. Ta upp dina händer och verkligen be till Gud. Kanske någon tänker, ja, men jag är inte muslim. Tror på Gud, be också till Gud. Om du tror på Gud, be till Gud om vägvisning och vägledning. Och Gud vägleder de som vill vägledas. Gud är god. Det är den första grejen, verkligen, att folk ska vända sig till Allah, vända sig till Gud. Det är en svår situation många är i. Den är inte så lätt som folk tror, att det bara ångra det och gå ut från det. Nej, det kanske var så förut. Idag är det inte så. Det är mycket blod som har spillts, det är många som har dött. Det finns andra, även när du vill ta dig ut. Finns det andra människor som inte tycker om att du ska ta dig ut? Och de vill ha kvar dig i träsket och vill dra ner dig i de här problemen.
Och det där har vi sett, och det var det vi nämnde lite förut.
Så att man,
också,
att man ber till Gud. Och det andra är att man försöker reflektera. Att jag ber dig att reflektera kring din umgängeskrets. De du har runt omkring dig. Ta en, två dagar, ta en vecka. Vilka har jag runt omkring mig? Vilka hänger jag med? Hur gynnar de här ens mig? Säg inte alltid bara brorsan, det är min broder. Vi är uppvuxna tillsammans, det är min broder. Men en broder hjälper en annan broder i gott. Motiverar, inspirerar, skyddar, beskyddar, underlättar. Inte dra ner en annan vän i träsk, i problem, till fängelse, till skjutningar, till konflikter. Det här är inte en bra vän. Så att man ska köra någon sån här slogan, du vet, ah, det är mina bröder, det är mina bröder. Bröder enligt vem? Vem har gett broderskapet den här meningen? Att man hjälper varandra för att sen kanske hamna i helvetet tillsammans. Nej, utan som du nämnde en del av versen, men Allah säger وَتَعَوْنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, samarbeta i att befrämja godhet och Guds fruktan. Och Guds fruktan kommer ge dig vägen ut. Allah säger i Koran, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Och för den som fruktar Allah, Allah ger honom en väg ut. Därför jag riktar mig till dig som lyssnar, sitter där hemma, lyssnar vid din iPad, vad det än må vara, att du reflekterar kring de här sakerna. Vänd dig till Gud, tänk på din umgängeskrets, sök de instanser, de ställen, läs om folk som har hoppat av, hur har de hoppat av, kämpa lite. Säg inte för dig själv, det går inte. Bro, folk har försökt, vissa dog. Nej, det är inte alla som har dött. Många har lämnat. Hur många där ute blev inte religiösa? De lämnade. Men de lämnade för någonting som är större. Och det var Allah. Det var religionen, det var tron. De började be. Bönen. Vad gör bönen, min bror och min syster som lyssnar där ute? Allah säger om bönen innan salata tenha anil fahshai wal munkar. Att bönen skyddar en ifrån att hamna i dåliga handlingar, onda handlingar. Den kommer att skydda dig så småningom från att hamna i det här. Att byta umgängeskrets, att byta den plats man bor på. Att man kanske behöver flytta. Ny omgivning, starta ett nytt liv. Någon kanske säger, men det är jättejobbigt bror, jag pallar inte. Okej, men om du inte pallar, är det jobbigare än det liv du lever i just nu? Mm. Där du kanske känner dig jagad. Tänk dig att vakna upp och du känner att idag när jag går ut, jag kanske inte kommer hem. När du tar på en skottsäker väst, då vet du att idag finns det någon annan där ute som kanske inte vill se mig levande. Alltså att bara gå ut med de tankarna, att gå ut med den inställningen, det kommer ju påverka hur han är ute i samhället. Det kommer påverka hur han är med folk. Och det kommer även påverka de runt omkring som går bredvid honom och säger, vänta, han har på sig väst, kommer in en moppe snart här och skjuter honom. Det sätter ju en viss skräck också i det samhället. Och därför jag gör dua för er bröder där ute, er systrar där ute och alla muslimska ungdomar där ute och alla andra där ute, att Allah skyddar oss allihopa. Mm. Och sen också att ni tänker på de här grejerna, att en dag så ska vi stå framför Allah.
Mm.
Och då kommer vi stå till ansvar för varenda grej vi har gjort, alla de här sakerna. Om någon har hasslat någon, någon har sålt droger, någon har skjutit någon, även om man har kommit undan med allt, även om man aldrig åkt fast, på den riktiga domstolen där allting kommer komma fram, där är Allah själv domaren.
Mm.
Där finns det inte jag har någon advokat som ska hjälpa mig, jag kan komma undan, förstår du? Så jag verkligen råder folk att vara uppriktiga i sitt, jag vill lämna den här grejen, för att konsekvensen i nästa liv är väldigt bitter. Mm. Du vill inte hamna i helvetet. Men det kan man göra. Tar man ett liv, förtrycker man folk, snor man folks pengar, gör man inbrott. Du vet inbrott, kolla bröder, allihopa. När man gör inbrott, det är inte bara att du har tagit, även om du inte skulle ha tagit en enda grej från lägenheten, du har satt en viss känsla i familjen nu att de inte vill bo kvar. De är rädda. Varje gång någon knackar, de hör ett ljud vid fönstret. Du vet, du har skapat en viss trauma i familjen, hos barnen. Barnen går till skolan, bara någon har varit hemma hos oss. Du vet, då man känner sig inte trygg.
Det här vet den som har haft inbrott, hur äckligt det kan vara. Du lever med det hela tiden. Kan du vakna på natten, är någon här inne?
Tänk dig då också när man går och rånar någon på någons mobil. Även om personen, kolla hur personen kan tänka, den som tar, han säger han har ändå rika föräldrar, han köper en ny. Det handlar inte om mobilen i sig. Föräldrarna kanske kan köpa en ny, inga problem. Utan det handlar om vad man har utsatt den här människan för. Den skräcken man har satt i människan. Och den skräcken kommer man stå ansvarig för, framför Gud. På domedagen. Jag vill alltid påminna folk, för att alltid i diskussion och debatt, man blandar inte in Gud. Man pratar inte om nästa liv, man pratar inte om vad händer i graven, man pratar inte om elden, man pratar inte om sådana saker. De kanske inte ens tror på de sakerna. Men vi vet att många som är med i kriminalitet har en bakgrund där man tror på Gud. Man tror på paradiset, man tror på elvet, man tror på nästa liv. Och det är den punkten som jag känner i alla fall, att när vi är i Islampodden, man måste påminna folk där ute. Speciellt om du är troende. Och sen säger vi inte bara, gör du'a. Jag hoppas att Sade kanske kan flika in. Vi nämner ju massa andra saker du också bör göra tillsammans med att du gör dua.
Jag vill bara nämna en grej innan man glömmer också, att den som vill sluta, att sluta, vägen kommer inte vara rak. Jag bestämmer mig för att sluta idag, imorgon slutar jag. Du kanske gör det 100%, du kämpar så som du var inne på, du kämpar, du är medveten, och sen halkar du.
Det går.
Halas, fortsätt kämpa. En gång till, ställ dig upp, fortsätt. Du halkar en gång till, ställ dig upp, fortsätt. Och x antal gånger till slut, du kommer lära dig när är det jag ramlar tillbaks. När är det precis som den som tar droger och hamnar i återfall och så vidare. Så på grund av det, man vill bara säga till folk att fortsätt. Alltså vägen är...
lång.
Jag vill inte säga lång så att inte folk känner att det är för länge. Det behöver inte vara jätte... Men det är inte lätt att vända på sitt liv, sluta på sitt liv. Så var beredd att det kommer komma motgångar. Och vi brukar alltid säga till folk att det handlar inte bara om att sluta med någonting. Det handlar om att börja med någonting. Börja göra gott, så kommer du per automatik att sluta med det som är dåligt. Inshallah.
Det är lite som när vi ger råd till folk som ska börja praktisera sin religion. Att det kommer inte komma på en natt. Det kommer inte komma över dag så att du blir perfekt i allt det du gör och allt det du säger. Utan det, att börja med en ny grej och lämna det gamla, det tar tid alltid.
Precis.
Sen finns det också hjälp att få. Alltså... problemet är att folk lyssnar från olika städer, så vissa städer kanske har en grej och inte en annan. Och det åligger i alla fall varje person att försöka hitta vad som finns i min stad. Men det finns ändå till exempelvis SIG, som jag och du jobbar, sociala insatsgrupper som jobbar med avhopparverksamheter. Vi har Passus till exempel. Vi har andra, alltså det finns väldigt många i Malmö. Vi har en ganska bra konsultteam, tror jag de heter. Det finns i alla fall olika, och det finns hjälp att få. Och som Karim, du var inne på, att om man inte får hjälp på en plats, ge inte upp, sök vidare. Det finns ideella föreningar, det finns KRIS, det finns X-Konst, tror jag de heter. Det finns i alla fall jättemycket hjälp att få. Så försök hitta professionell hjälp, för det är ganska viktigt. Det är väldigt svårt att sluta på egen hand. Speciellt om man, som du var inne på innan, har varit i det väldigt länge, flera år. Och hållit på med att begå brott. Det kan vara svårt utan professionell hjälp att bara dra ut sig.
Precis, och veta vad man ska göra. Vad behöver jag göra? Hur söker jag jobb? Hur gör jag, öppnar jag bankkort? Du vet, grejer ibland man kanske inte har hållit på med så mycket. Det är nästan som att komma till ett nytt land kanske för någon. Att börja
jag
om.
Tror man också man behöver gå en viss... terapi.
Jätteviktigt.
Mycket prata med en psykolog. Många vill ju prata. Förstår du? Man vill ju prata om hur det har varit, hur man har levt, hur man har känt. Och när man inte pratar om sina känslor med någon, man sitter ju och kokar. Man måste, en person som är mitt uppe i massa problem har ju massvis med känslor. Hur kanaliseras hans sorg, hans glädje, hans kärlek, allt det här? Hans familj. Hur ofta pratar man om familjen som drabbats? Även om sonen i familjen är den som har varit den som har dödat någon, eller har, någon har dött i familjen, båda familjer har drabbats. Vänner har drabbats av det här. Hur tar man hand om de här? Hur löser man de problemen som uppstår sen? Alltså det blir ibland som, det är det jag ville nämna, det är inte så lätt som folk ibland, när man hör vissa prata om ämnet eller läser om det, typ så här, de har bara hamnat i det här. Nej, kolla. Det finns folk som faktiskt, jag vet att det låter jättekonstigt, men de har typ tvingats in i problemen. Exempel. Låt oss säga att du har en bror som är kriminell. Men du själv är inte kriminell. Du pluggar och allt. Sen din bror, han blir beskjuten. Han blir skattad på pengar. Han försvinner iväg. De kommer till dig. Och så helt plötsligt ska de hämta pengar från dig och skatta din familj. Och kommer med pistoler och allt det. Och så känner du att jag måste försvara mig själv. Och då kommer den här, och då hamnar de i ett så här, vänta, försvarar han sig själv? Ska han hoppa in i kriget också? Sen börjar man misstänka folk också. Vänta, han har en kusin i den där förorten. Kommer han också lägga sig i? Och sen plötsligt måste han också dra sitt last. Och du vet, på det här sättet.
Vissa det är verkligen som en epidemi.
Det blir en epidemi. Vissa kommer känna hemkänslan. Vissa har kusiner. Vissa som jag vet i många fall där folk har dragits in som inte hade någonting med den här världen att göra av kriminella handlingar. Men frågan var en bra fråga. Okej, men varför ringer de inte polisen?
Just det. Ja.
Det finns en kultur hos många människor att man inte ringer polisen. Och det är inte så att de har bara lärt sig från tv-serier. Ring inte polisen. Utan många har inte till... Jag ska inte säga alla, för det är inte så. Men en hel del, speciellt i många förorter, har ingen tillit till polisen. Och de har ju, om det är rätt eller fel, det är en annan diskussion. Men de har ju sina orsaker till det. Bland de orsakerna, hur ofta är det inte oskyldiga som har blivit måltavla, alltså de har hamnat i skottlinjen. Vissa faktiskt helt oskyldiga har skottskadats. Mm. Vissa helt som inte har någonting med det att göra har gått förbi i centrum. Har också dött. Och vi har haft ett sånt känt fall här i våra områden. Helt random, skön kille, jättetrevlig, omtyckt bland många, har ingenting med någonting att göra. Blev, inom parentes, jag vet inte hur, jag vet inte ens vad det heter, alltså mördad. Mm. Alltså felmördad. Mm. Då ska man inte, man ska inte missförstå med att om de hade dödat den andra killen, då är det bra, då är han rätt mördad. Nej. Men de har dödat en kille som inte hade med det här problemet att göra. Och vad hade media för roll då? Medias roll är jätteviktig här. Hur skriver de om det? Direkt! Kopplingar till kriminella, kopplingar till gäng. Och den här killen, och vi visste ju att det inte var sant. Det är därför jag gjorde en video om det, gick ut med det. Pappan, den här killens pappa, ringde mig. Helt förtvivlad. Hade kopplat in en advokat för att ändra på den här artikeln. Mm. Och hade ringt till polischefen som var ansvarig för hans fall och ärende. Och där de hade dementerat det och sagt att han har absolut inte med någonting av de här grejerna att göra. Alltså han är inte kriminell och han hänger inte med kriminella heller. Han har inget med det att göra. Tidningen ändrade dem. De ändrade efter några dagar på ett litet sätt. Hur ändrade de? De lät det stå kvar, men de la till. Detta dementeras av familjen, en imam och kanske någonting mer. Men vänta, ni har ju fortfarande låtit det stå kvar. Och det här, den här bilden ges ju till folk ute i förorten. Vilken tillit får de till media? Hur tror du, de känner ibland så här, men polisen vet sanningen, varför ser inte de det till media? Ibland man har inte den alltså helhetsbilden. Vem kan göra vad och vem kan säga vad? Många har känt sig. Du mejlade också
journalisten. Jag fick inte sett svar. Jag skickade, för du står ju där, mejla mig ifall du har någon synpunkt på artikeln. Jag mejlade ett långt mejl där jag förklarade att det är fel det du skriver, men inte ett enda svar. Och då känner man, okej, okay, jag sitter här ute och försöker, vet, så här, göra ett bra arbete i våra förorter och hålla på och kämpa och kriga. Och sen,
många har känt att det är lönlöst.
Exakt.
Ja, många har ingen tillit och känner att det är lönlöst. Okej, okay, nu är det någon som vill skjuta mig. Jag ringer polisen. Och sen? Har jag bevis? Har han riktat vapnet mot mig? Det är ju massa saker som måste ske för att de ens ska få ingripa.
Exakt.
Och hur ofta är det inte så? Och det här är någonting som polisen själva pratar om och är jättefrustrerade över. Det kan du läsa i vissa böcker som har skrivits av dem själva och liknande. Att vad? De tar fast någon och de vet att han har gjort brottet. Och de är superglada och de ska fira på stationen och bla bla bla. Efter en, två dagar så är han ute igen.
Exakt.
Och för det är brist på någon detalj, brist på någonting. Och när han sen dyker upp i förorten, när han kommer tillbaka, vad sänder det för signaler? Det sänder ju signaler, grabbar, ingenting händer.
Och det är därför faktiskt man kan prata om hårdare straff och mer hjälp. Och allt det här diskussionen är viktig. Ska man ha hårdare straff eller ska man ha mer hjälp? Både, det utesluter inte varandra för det första. Att ha hårdare straff och mer hjälp till folk. Men framförallt, du kan ha hårdare straff, hur hårdare straff du vill. Men om du inte lyckas lagföra folk och ta fast folk ens. Det spelar ingen roll vad du har för straff. Om du inte kan utreda brotten, att folk ens hamnar i domstol för det de har gjort.
Jag vill lägga till en grej. Bland de grejerna som många känner också, det är en viss form av rasism. Eller att det finns mycket fördomar. Förstår du? Hur många blir inte, alltså civila som inte har någonting med någonting att göra där, blir stoppade. De känner, jag blir stoppad på grund av min hudfärg. Jag blir stoppad på grund av min bakgrund. På grund av vilket land jag kommer ifrån. Och det här finns det rapporter på. Ja. Och det här har även poliser pratat om. Varför de gör så. Och hur de, från deras perspektiv. Så det finns, alla har ju sitt eget perspektiv. Men faktum att det händer, det är ingen som förnekar det. Okej, vad skapar det för signaler? Det skapar ju att personer inte har tillit. När du inte har tillit till någon. Om jag känner så här. Och Sadek säger till mig, ring Karim, jag har hamnat i ett problem, ring Karim. Och jag vet att Karim kommer inte hjälpa mig, har aldrig hjälpt mig tidigare. Och jag har ingen tillit till Karim. Varför ska jag ringa dig?
Sen finns det folk, Karim försökte hjälpa dig i skogen.
Alltså förstår du?
Vad händer?
Varför ska jag ringa Karim?
Nej men det finns ju utspritt i varenda förråd. Det är ingen man ringer. Folk ringer sin familj, folk ringer kompisar, folk ringer släktingar. Jag vill inte gå in nu så här. Okej, hur ska man lösa det nu? Det är en lång diskussion. Han frågade mig, varför ringer de inte bara? Exakt. Det är inte så lätt.
Folk
det är
måste
det
jag vill säga. Exakt, det är komplicerat, mer komplicerat.
Det är mycket komplicerat. Låt säga, okej, han ringer. Polisen kommer. Ingenting händer. De andra får reda på, han ringde Aina. Ajajaj. Nu är problemet ännu värre. Mm. Och nu får han ännu större problem. Mm. Vem ska hjälpa honom då?
Mm.
Alltså förstår ni? Jag riktar mig till de som lyssnar där som inte kanske bor bland oss. Mm. Och inte har varit involverade i de här sakerna. Och, inte, och även när de har sett ibland hur folk som faktiskt bekämpar kriminalitet, mm. bekämpar droghandeln, blir diskriminerade av vissa enstaka poliser. Ja. Och det är den bilden sen de får. Ja. Sen överdriver ju många också och säger poliserna är. Ja. Och man får inte göra på det sättet att man drar alla över en kant. Eller över en kam på det sättet. Men det är svar på den frågan. Mm. Varför ringer de inte?
Mm.
Och om någon har ett annat svar på varför folk inte ringer, då är de välkomna att skriva till oss. Det är inte så att jag säger nu jag sitter på lösningen, jag sitter på allting. Nej, vi gör inte det. Det är en diskussion.
Och det är det vi började också med att säga, att vi kommer diskutera de här frågorna. Mm. Vi har inte lösningar. Och det här är ett samhällsproblem. Alla sitter och diskuterar det. Vi ville lyfta det lite och diskutera. Men jag ville komma tillbaka, Musa, innan vi avrundar, till råd för folk som vill sluta. Den som vill sluta. Vi pratade om att göra dua.
Det här var om man tror på Allah och är muslim.
Och att söka hjälp också. Och att veta att vägen inte är spikrak. Men det finns en sak som jag vet du brukar nämna ofta. Och jag vet Sadiq brukar nämna den ofta. Och det här är faktiskt något man hör från folk. När man pratar med människor som är i den här situationen. Att de kanske vill hoppa av eller funderar på det i alla fall. De säger, jag har gjort för mycket. Jag kommer inte bli förlåten.
Mm. Det går att svara på det, men jag vill ändå spinna på vissa saker som vi tog upp. För det är viktigt. Det finns även en hämndkultur.
Mm.
Att folk vill hämnas.
Mm.
Naturlig kultur, att han vill hämna sin bror. Någon vill hämna sin kusin. Någon känner att han inte har fått upprättelse. Och så vidare och så vidare. Faktorerna är många. Men innan jag svarar på det här, för det handlar om att Guds nåd är stor.
Mm.
Och spelar roll hur 20 år om någon har varit i kriminella banor. Kan faktiskt fortfarande göra rätt ifrån sig. Mm. Återvända i ånger och börja göra rätt ifrån sig. Men jag vill ändå att man kanske tar upp konsekvenser till de som inte kanske är troende. För någon kan tänka, han kanske hör om det, jag är ändå inte muslim. Så vem bryr sig om att jag kan gå hela vägen kriminell? Nej, det finns konsekvenser. Alltså, det finns ju fängelse. Ska man sitta bakom lås och bom? Det finns att man dör väldigt tidigt när man går in i de här banorna. Man kan nämna någonting kort om
jag
det.
Jag tänker alltså, jag menar om ni minns, men inte så länge sedan. Det fanns en artikel om att kriminella är utbrända. Minns ni den? Att det fanns en utbrändhet bland kriminella. Och det är klart det, som du sa innan, om man känner att jag måste gå ut och det är någon som kommer efter mig och vill att, alltså, så fort han får syn på mig vill att jag ska dö, det är klart man mår dåligt, det är klart man är stressad, det är klart man är på så här, vilka psykologiska effekter är det? Och kom ihåg att, som vi var inne på i början av avsnittet, att ens kriminella bana oftast, den är någonstans där vid tonåren upp till 30. Låt oss säga att du fortsätter, spela ingen roll. Det är dina bästa år i livet. Subhanallah. Tänk så här. Tänk att dina bästa år i livet går åt att försvara vad du nu än är. Eller går åt att gå runt i stress, gå runt i ångest, gå runt. Många, och det här har vi pratat om ganska ofta, att många känner en ro när de åker in.
Mm.
De känner att det finns ingen stress med. Alltså de mår bra när de åker in. De känner att de kan lugna ner sig och tänker subhanallah att man lever ett sånt liv. Att man kanske nästan blir halvt glad för att åka in. Är det så man vill leva sitt liv? Vill man inte... Har man inga ambitioner? Vill man inte leva bra? Vill man inte ha familj och barn när man är 30? Vill man inte ha ett vanligt jobb? Vill man inte?
Och även om det inte just är att man går den vägen med skjutningar och sånt. Låt oss säga att man gör andra brott.
Mm.
Man kan ju få långa fängelsestraff för de brotten också. Ja. Sitta
det
sen
finns
där.
Stressproblem. Det finns fortfarande ett stresspåslag att man är rädd att man ska hela tiden åka in. Man är rädd att hela tiden att någon ska komma efter. Man är rädd att hela tiden man ska... Man lever ju så här dag för dag, stund för stund. Och man
sen när man kommer ut i samhället igen. Låt oss säga att man tar sitt straff. Sen man kommer ut, man ska fixa jobb, man ska fixa det. Det kan bli väldigt svårt för en.
Jättesvårt.
Precis, och det är det man vill säga faktiskt till den som lyssnar och... kanske är 20, 22, 23, 24 eller yngre, att det blir inte lättare när man skjuter upp det.
Mm.
För att ju längre du har levt där, ju mer är det du kan.
Mm.
Och du har suttit inne och du kommer ut när du är 38. Det är inte, du kan absolut ändra på ditt liv när du är 38, 40, 45, 50. Det är många som har gjort det, men tror inte att det blir lättare ju mer du skjuter upp på det. Det ska man ändå veta. Det blir svårt. Och det är svårt, men vi var inne på att ta hjälp och söka hjälp och ha ett visst inställning till det.
Och att folk som bor runt omkring, ibland när man inte har förståelse och kunskap om en situation, då är det lätt att prata om det.
Mm.
Det borde vara.
Mm.
De är så. Varför gör de inte? Varför gör inte si och så? Nej. Vad är det folk egentligen känner? Vad är det folk upplever? Alltså, vi har förorten, hela förorten ibland kan vara i en obearbetad sorg.
Mm.
För så jag menar, och det behövs pratas om och behövs hjälp. Många som behöver hjälp. Idag folk, barn är van och små barn växer upp med att ah, någon har blivit skjuten. Det var skottlossning. Ah. Förstår du? Det är skottlossning. Och när det är enda man skriver. Det är därför jag vill ta upp det med media. Media har en så stor roll. Tänk dig så här. Ibland någon har blivit skjuten. Och så står det i median, i vissa tidningar, inte hela medien, vissa tidningar. Nu kommer det bli många skottlossningar. Det är många som kommer dö. Det är många som kommer skjutas nu. Varför skriver man sånt här för? Av flera anledningar hur katastrofalt det är. Ett, skrämmer upp hela samhället. Nummer två, tänk om personen nu, de som man skriver om ska göra saker, kanske faktiskt vill ångra sig. Man sätter en press på dem. Typ så här, tänk dig nu om folk säger Mosa kommer hämnas, Mosa, nu, ajajaj, Mosa kommer att hämnas nu. Och jag kanske inte vill hämnas. Varför skriver man om det? Sociala medier har en jättestor roll. Jag säger det öppet, alla konton, jag står för det. I Insta eller vart de än må vara, där man sår problem och tar fram de här problemen och konflikterna som finns och sen skriver under namnet för underhållningssyfte.
Mm.
De där kontorna måste ju stängas ner. Hur kan de ens få vara där? Folk dör ju på riktigt. Mm. De här bilderna folk lägger upp, de ligger under marken, flera av de här ungdomarna. Det här är ingen skoj. Det är inte för underhållningssyfte. Folk dör på riktigt. Familjer gråter på riktigt. Familjer är helt förstörda. Hela förorter som, många av förorter som lider av den här trauman och vet inte ens hur man ska bearbeta innan det kommer en ny våg av kanske skjutningar.
För det finns nu folk som är 18, 19, 20 som har växt upp med att folk blir skjutna normalt.
Ja.
Han har sett folk bli skjutna när han var 12, 13 år. När vi var yngre, jag vet Mose, du nämnde det i någon föreläsning. Om någon har blivit mördad, det var flaggan var på halvstång och det var inga lektioner hela dagen och man pratade om det. Det bara rulla på. Så. Jag säger inte att det är så överallt. Det finns kanske vissa skolor och så som tar det på allvar, men det är inte samma sak.
Nej.
Varför? För att det blir undermedvetet normaliserat att det händer. Det är farligt.
Det är
jättefarligt. Det får absolut inte hända.
Men som svar på din fråga, du frågade om folk sen ibland, jag har gjort för
precis.
Mycket.
Och jag tänkte att vi skulle försöka runda av med det, för det är en viktig sak och det är ett bra avslut. Om du känner att du, jag vill sluta med, jag har gjort för mycket. Och det här hör man, det är inte ett påhittat så här, argument. Folk säger så eller känner så.
Det finns, ja. Dörren vad till Toba, vi har pratat om det i ett annat avsnitt. Dörren till ånger är alltid öppen.
Mm.
Så länge man lever så är den öppen. Och det att man ångrar sig på riktigt och börja göra rätt ifrån sig.
Mm.
Ja, man måste börja rätt ifrån sig. Inte bara gå och ångra sig för sig själv och sen man har skadat väldigt många, man ber inte någon om ursäkt, man ger inte tillbaka ingenting, du vet, bara som att ingenting har hänt. Nej, utan man ångrar sig uppriktigt och ber Allah om vägledning och förlåtelse. Och att man också försöker göra goda handlingar som kommer då att stryka bort de här synderna som man har gjort. Att man både i handling och tal försöker att förbättra sig och ändra sig. Och kan det vara så att en person halkar ibland tillbaka? Det kan hända.
Mm.
Men det betyder inte att man inte ska ta sig upp igen på fötter.
Mm, exakt.
Och komma tillbaka.
Mm.
Och det där är från shaitan också. Från djävulen. Det här med att du har gjort för mycket. För mycket för vem?
Mm.
Hos Allah. Allah är den barmhärtige. Han är den förlåtande. Ångermottagaren. Som tar emot ången. Som älskar att du ska komma och ångra dig. Även om du skulle vara efter 30 år. Efter 20 år. Det finns folk som har gjort mycket större saker än de här människorna idag. Förstår du? Så tänk dig folket som bekämpade kallet, bekämpade profeten som salallahu faktiskt dödade följeslager och allt det här. Men efter allt det där ändå ångrade sig och vägleddes och kom tillbaka. Så att säga idag att det finns ingen chans och det här är det är absolut det är en viskning man får från shaitan. Som mitt råd är alltid att man ångrar sig och kommer tillbaka och gör sitt bästa. Precis som ni har sett att många vägar har gjort det. Mm. Det finns hur många som exempel. Är som vi själva känner. Som har lämnat de där vägarna. Har lämnat det där livet. för just för Allahs sak, för Allahs skull. Mm. Och ångrat sig och gjort bättre ifrån sig. Och de människor som vi känner som valde att inte hämnas när de hade chansen, när det skedde någonting, de drabbades, men de valde att inte hämnas. Och istället, vet ni, subhanallah vad Allah har gjort med dem. Vissa av dem, man har sett hur Allah har upphöjt dem istället. De har fått mer, alltså kanske mer vänner, mer respekt i samhället, en mer status, en mer större roll. För att hämnas, det kan vem som helst nästan göra. Men att hålla tillbaka det och lämna det till Gud, säga lämna det till Gud i nästa liv, det där krävs ett stort hjärta. Verkligen att göra. Och det är den där respekten sen som också folket får att titta. Hos många i alla fall. Att personen kunde göra något men gjorde inte. Och istället ville gå en rätt väg och göra rätt ifrån sig. Så det är det jag skulle rådge folk med.
Och det som du brukar säga, oavsett hur många steg bort du är från Allah, så är det bara ett steg tillbaka. Och det är verkligen så. Subhanallah. Man ska aldrig tappa hoppet. Och jag tänker att vi avrundar med det. Det finns utan tvekan jättemycket mer att säga. Och det är inget ämne som vi kommer lösa eller diskutera klart idag. Vi vill tacka er alla för att ni har lyssnat. Fortsätt dela, likea, subscriba vår kanal. Kom in med era tips, råd, förfrågningar på Islampodden på Instagram. Barakallahu fikum och assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب